Hej, jag heter Anders S. Nilsson och det här är podcastversionen av Dilemma. Där jag tillsammans med en panel försöker lösa frågor som vi fått från lyssnare. Har du ett dilemma så kan du mejla oss på dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Så är det med det. Jag känner, säger välkommen den här söndag morgonen. Det är den 8 maj. Dryg vecka in i blomstermånaden. Och för en del så är det här slutet av mörker depression. För pollenallergikerna börjar på helvetet. Eller hur, panelen?
Har jag hört.
Mår ni dåligt? Hostar ni, nyser ni?
Men lite, jag känner mig lite sänkt faktiskt i morse.
Är det så?
Ja, ja. Lite sådär,
lite ledsen. Ja, jag har aldrig haft allergier på något sätt. Jag nyser mycket, men jag har aldrig haft allergier. Jag tror att det är någon slags påfund bara.
Ja, jag tror att det är kommersiellt.
Hittepå.
Kommersiellt
för att sälja mediciner.
Ja, det tror jag. De liksom sprider ut någonting med någon flygplan och så. Jag är lite konspiratorisk där.
Jag tror att alla som tror att det är hittepå, de kommer drabbas. Så om man säger så här, men elallergiker, det finns inte. Då kommer
blir
man
boom, så kommer man
elallergi.
Ja, det vill man inte bli här inne.
What goes around comes around.
Får man en elallergichock när man är 61 och dör knallfall? Är det så?
Ja. Kanske wish. Lika bra.
Sätter pollen i halsen.
Får man vad heter det? Feber och allmänt influensaliknande symptom när man är pollenallergiker, då blir man bara täppt i näsan.
Man bara snorar och blir trött, tror jag, och lite deppig.
Okej. Okay. Ja. Detta var ett litet excerpt från panelen idag. Vi har Henrik Fixius, mentalist, tankeläsare. Välkommen.
God morgon.
Josefin Crawford, som vi alla känner till.
Jaha. Ja. Så trevligt.
Välkommen denna söndag morgon.
Tack så mycket, det är så härligt att vara här.
Det är det verkligen. Och tack för att du har kommit hit, Kjell Eriksson.
Ja, tack. Ja.
Vi ser fram emot en 2 timmar lång seans med er.
Härligt.
Där vi ska lösa lyssnarnas problem som de har skickat in på dilemmat@mixmegapol.se. Tror det eller ej, men Roger är först ut idag. Han har hört av sig, han blir utnyttjad av sin vän. Han har en så kallad säsongspolare. Har ni haft det?
Ja.
Nej.
Jag säger ja på den.
Sommarkatt?
Ja, det är ungefär en slags sommarkatt som kommer och går när det passar.
En solvårare?
Ja, en vänskaplig solvårare. Säsongssolvårare.
Skumt. Mm.
Vi ska höra detaljerna bakom Rogers mail om en stund. Och här har vi ett brev från Roger. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har haft en båt sedan långt tillbaka. Jag är dessutom en kompis som bara hör av sig till mig när det är båtsäsong. Han är väldigt trevlig och rolig och vi har alltid kul när vi umgås. Men de enda gångerna vi ses är när han vill utnyttja min båt. Han hör alltid av sig på våren och bokar in några dagar när vi ska dra på båtutflykter. Eller så hör han av sig på helgen när det är fint väder och frågar om vi ska ta en tur med båten. När jag hör av mig och föreslår andra saker så passar det aldrig. Det är egentligen inte så stor grej, men jag stör mig väldigt mycket på det här beteendet. Borde jag ta upp det här med honom eller bara vara glad för den här ytliga vänskapen som vi har? Undrar Roger. Vad säger han?
Det nej, det här sätts foten ner.
Ja.
Därför att så jävla glad är han inte över den ytliga vänskapen, för då hade han inte skrivit hit. Nej. Utan det, vad man säger är så här: du har du tänkt på en sak, du hör bara av dig till mig när du vill åka med min båt. Har du tänkt på det? Och sen så får man se vad som händer efter det. Därför att det här,
han vill ju mer än vad han vill än annan kille.
Ja, fullkomligt. Och just eftersom han, vår brevskrivare, också har försökt att hitta ett umgänge utanför det här, men då finns det inget intresse av det. Jag har haft såna här vänner själv och det är fruktansvärt. De är utsugare och blodiglar och ska hållas kort, hur trevliga de än kan verka vara.
Boom, crash från Henrik Fiseus. Vad säger Crawford?
Jag är nästan bara så här en tråkig medhållerska just nu, men alltså det är verkligen så att hade han varit nöjd så hade han inte skrivit, och nu gör han det. Och det är jättetråkigt om han känner att att de ska göra andra saker och då har den här kompisen aldrig tid. Så att nej, jag tycker att han ska, jag tycker inte han ska få komma honom och åka på hans båt någon mer.
Okej. Kjell Eriksson, avviker du?
Nej, jag känner igen mig så mycket i det här. Det är som att
vem av dem är du?
Ja, Roger, alltså, han som skrev in då. Men jag har ju en liten båt och jag har verkligen varit med om det här. Alltså,
du
det
har båtvänner med som bara är exklusivt.
Ja, och det är nästan så att när det är 25 grader uppåt så ringer en viss kategori människor på sommaren. Och när det är blå himmel och så vidare. Och det där känner jag verkligen igen. Och sen har man, jag har provat faktiskt, jag gillar ju att ge igen lite grann. Så jag har ju provat att ringa dem också på hösten och sagt att nu är det dags för pressändningen som ska upp här. Nu ska vi ta upp båten. Får ni hjälpa till.
Fast det är ju det är smart, för det är ju en koppling till alltså, det de utnyttjar.
Men det är så jag har klarat mig lite grann. Så
men gör de det då?
Det gör de inte. Ja. Men jag försöker ändå påpeka lite grann. Man kan också kräva ut, man kan vara lite smartare och ta igen lite bensinpengar också. Ja visst, kan vi ut och åka? Ta med dig några hundra lappar så tankar
varför,
vi upp.
Varför lägger du på den rösten?
För det är bra, den rösten. Då blir bensinrösten.
Det är obehagligt.
Ja visst, kom till min båt, säger man. Jag är naken, kom så åker vi iväg. Och det kanske, den kanske går sönder där ute på fjärden.
Och vad händer då?
Och då får vi sova över.
Nej, förlåt, jag ska inte trigga honom.
Akta dig. Nej, men det är faktiskt, usch, det är lite tragiskt faktiskt. Man kan vara lite ensam när man står och slipar på den här båten, men sen minsann kommer de där. Mm. Men jag tycker jag har fått ordning, jag har fått en bra balans, och det är mitt tips till Roger här. Att balansera det med att de köper lite mackor och fixar lite bensin och kanske någon skruv eller så som behövs. Så är det ganska skönt, för det är ganska tråkigt att åka ut själv också. Men intresse... Så jag kan också uppskatta de där människorna som ringer när det är 25 grader varmt.
Mm. Men intressepolar har vi väl alla lite grann. Några som man bara går liksom på musik med, eller som man bara har sport med, eller som man bara med båt. Ja, det är precis. Det är väl det att det ska vara både tagande och givande, även om det kanske bara är två dagar om året eller så. Det är väl det som stör honom.
Ja.
Man kan ju prova vänskaper också. Det tycker jag Roger ska göra. Så när han ringer så här: "Hej, ska vi åka båt idag?" "Ah, jag är ledsen, den är på reparation, så vi tar en fika på land." Och så kan man bara höra reaktionen och säger
det verkar som att han har gjort, och det
han har gjort det. Han kanske har gjort.
Men jag tycker Chelsea idé var bra, just att där se till om de hjälper till vid upptagningen och pressning på läggning och så vidare. Eller han menar jag.
Eller kräv liksom, ja men då får du ta med så här champagne och kex och goda ostar och sådär, så att det blir väldigt trevligt.
Men när du slappar er så normalt har du upp den här kompisen som någon slags första klassens sugfisk och en parasit, men verkar som Roger gillar ju honom. Om man går bakom att hon är Roger sårad helt enkelt.
Ja. Ja, det tror jag.
Nej, men det är väl den här obalansen som kanske uppstår. Det är frågan, Roger kanske kan suga ut någonting på vintern hos den här kompisen. Mm. Det kan ju vara så att den här han kanske har en fjällstuga. Det kan ju. Nej, men då kan ju Roger dyka upp där med skidorna och säga hej. Bagdastan.
Då kanske aldrig får träffa honom.
Men det där är ju det extra jobbiga när man, det är en sak om det är någon man inte sympatiserar med, då kanske man inte blir så sårad. Men är det någon man verkligen tycker om och syns med att det inte är delat, för den här personen tycker bara om mig för min båt, det är ju ännu mer sårande naturligtvis.
Det är en olycklig kärlek egentligen, ska man kunna säga. Vänskapskärlek.
Synd. Det är synd. Lite synd. Jag försöker dra en parallell till det här med att ha ett landställe. Att det är många kompisar som är så: "Åh, jag vill komma till dig till landet i sommar." Men det tycker jag ju bara är härligt, för jag vill ju inte vara där själv, och jag vill absolut inte umgås med dem
sen.
Nej,
för du är mörkrädd.
Nej, men alltså jag tycker att det är, jag diggar det helt enkelt. Men det måste vara på lika.
Då får ta med sig verktygslådan.
Okay. Men han ska ta upp det med honom i alla fall. Är ni överens om det?
Ja.
Ja, det kan jag. Jag ger lite gliringar eller lite mackor kan ha.
Tack. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Minna. Jag är i 30-årsåldern och har just flyttat in i ett kollektivt tillfälligt. Ett kollektiv tillfälligt. Jag har blivit löjligt tonårsförälskad i en kvinna som jag bor med. Jag får fjärilar i magen och vill vara nära henne hela tiden, samtidigt som jag blir lite nervös. Problemet är att jag inte ens vet om hon gillar tjejer. Jag försöker flörta med henne, men jag kan inte utläsa om hon flörtar tillbaka eller om hon bara är trevlig. Jag tror inte riktigt att hon förstår att jag flörtar med henne. Jag känner mig verkligen som en fegis eftersom jag inte vågar flörta hårdare. Samtidigt så bor vi ihop just nu. Jag gillar inte att hålla mina känslor inom mig, men vet inte hur jag ska göra. Borde jag berätta för min rumskompis hur jag känner för henne, undrar Minna. Vad säger Josefin Kraffer?
Okej. Jag tänker så här, kollektiv, bara det. Då är det väl lite så här avslappnat och lite soft. Och...
Då är man lite two-timer.
Ja, då borde man väl kunna ta att någon flörtar lite med en vare sig det är en tjej eller kille. Liksom. Jag tycker att hon ska lägga in stöten. Jag vet inte om hon just ska säga så här: "Vet du vad, jag känner så här för dig, men jag tänker dricka lite vin, sitta rödvin såklart." Och så ska de sitta där och prata djupt och
så bedöva kanske känslorna så att smällan inte blir så hård.
Man får, nej, men det tycker jag ändå. Och så lite trevande så där, kanske ta en hand eller någonting. Jag tror hon har henne på gång. Alltså jag bara får en sån känsla. Det här är båda gott.
Den här beröringen är ju central någonstans. Vi behöver inte bara ta en hand, ett stort steg. Däremot kan man ta lite grann på axeln när man ska gå och hämta mer vin. Och så kan man se ifall de tyr sig mot hand.
Ja, precis. Du kan ju det här med gärna.
Jag kan ju det här med kollektiv. Vinkvällar på kollektiv.
Absolut, det kan jag med.
Vad säger Fixeus?
Alltså, jag håller med om att sätta in stöten, men jag är lite osäker på om det ska ske så subtilt. Därför att redan nu så är hon ju lite osäker på om den här kvinnan förstår att det är den typen av signaler som hon sänder ut. Så jag tycker att hon ska vara nästan övertydlig mot henne istället.
Mm. Trycka upp henne mot en vägg toksläta henne i ansiktet.
Beroende på hur hon är, antingen det eller om hon är en mer verbal person, förklara för henne. Jag, så här känner jag, och sätta ord på det. Beroende på vad hon själv är bekväm med. Men
rationellt, nyktert, ärligt. Så här känner jag.
Ja, antingen det eller visa det, som Josefin säger. Mm. Men det måste vara väldigt, väldigt tydligt. Hon får satsa allt på ett kort nu.
Fast rödvinet måste nog ändå vara med.
Det måste vara.
Absolut.
Inte vinet ifrån. Kjell Eriksson, vad säger du?
Jag tycker hon ska göra en riskanalys här. Mm. Hon ska alltså ta ett papper och rita ett streck och på hälften och skriva upp fördelar och nackdelar att den här vännen möjligtvis skulle kunna försvinna ur hennes liv.
Ska hon göra det före eller efter hon druckit vin?
Det här kan hon göra medan hon tar öppna flaskan. Nej, men grejen är så här, det här är faktiskt det här med att bli kär i en vän.
Nyfunnen
vän. Det sätter en alltid det på sin spets. För vänskap och kärlek är faktiskt två helt olika saker. Och det riskerar ju faktiskt att det blir väldigt jobbigt och spänt och det, ja. Så att jag tycker hon ska ta det, hon måste ha det med en risk i kalkylen liksom.
Någonstans måste hon, även om det är en kalkyl, så är det ändå, steget går ju inte mildra ändå.
Nej, alltså, men hon kan ju då välja att inte ta det där steget och så kan de vara vänner. För det kanske håller längre, för det kan faktiskt vara så att det kan möjligtvis hetta till där med rödvin och räkor, eller vad sa du?
Ja, alltså Jossan är ju inne på något slags att alkoholen är alibit i detta.
Nej, men
jag var
bara
så full, jag visste inte vad som hände. Nej, jag tog slät av det bara, det var på grund av bordån.
Ja, men jag tycker det låter härligt att kanske mer så här överrumpla som Fexan är inne på, men å andra sidan så känner jag att just det, i och med att de bor ihop och så kanske man ska vara lite lugn, lite försiktig, men samtidigt ändå visa med fysisk kontakt då, till exempel, att man tycker om någon. För det,
någon slags öppenhet i alla fall.
Ja, jag tycker hon ska våga det.
Men för jag tänker på den andra personen, om hon vågar det, om hon inte är tillräckligt tydlig. Jag tänker på den andra kompisen, det kan bli väldigt jobbigt för henne, för då vet hon aldrig, oj, undrar om hon är intresserad av mig, eller är hon bara väldigt kärvänlig, och så går hon liksom, och så kanske det blir jobbigt för henne.
Ja, men det är där rödvinet kommer in, då har de druckit några glas och så kommer det, du, jag gillar dig så himla mycket, ja, men jag också, ja, men jag älskar dig, ja, jag älskar dig också, och så förenas de i en härlig kyss.
Vad säger vi att vi ligger i dos där, ungefär i vin? Hur mycket vin skulle du tippa att vi behöver här?
Jag skulle tippa att det behövs ungefär, det är någonstans
du är nästan uppe i en och en halv flaska för att göra de här grejerna.
Jag faktiskt var inne på just en flaska slut och sen varsitt glas.
Om det är ett nyktert kollektiv då?
Nej, men det finns väl inte.
Då går
emot
själva definitionen.
Jag måste bara
vad hände dagen efter, tänker jag.
Det här med toksläta. Ja. Alltså, vad kommer det här med släta av ifrån? Jag är ganska obekväm med det uttrycket. Alltså, vad är det?
Ja, men alltså, det?
Alltså, är det en kyss? Eller är det att man slickar någon i ansiktet?
Ja, det kan vara lite...
Jag har förstått att det
nästan
är.
Nästan som en kombo kan det vara.
Alltså, släta av dig. Får börja från hakan och kör ända upp näsryggen upp till liksom hårfästet, vilket i min fall är det bak i nacken, så det är en jävla akrobatisk övning.
Ja, det är Jim Simmons krävs för att klara det där.
Ja. Det låter som man ska ta en osthyvel då.
Men jag har faktiskt blivit tokslätad av en flata en gång, och jag tyckte att det var ganska härligt sådär.
Svarade du?
På något vis. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men alltså, strunt i det nu.
Men slickade hon från hakan till hårfästet?
Nej, det var bara som en ganska brutal kyss. Mm. Men däremot, så, det var liksom en vägg bakom, så att jag fick ett sår, en så här sprucken läpp. Det var en nyårsafton.
Okay.
Det var väldigt härligt, men jag tycker i det här fallet gå lite försiktigare fram.
Okej, lite försiktigare än en fläskläpp, men ändå, drick mycket vin och gör en...
Ja, inte för mycket så de mår illa och så.
Nej. Men en tydlig manöver.
Och en riskanalys.
Tack. Ett brev från Pernilla börjar så här. Hejsan, hejsan. Jag har en märklig kusin. Hans senaste upptåg är att han beter sig som en fotograf på fester. Han tar med sig en kamera och ber folk att posera i ganska underliga positioner. Han går runt och ber om bilder av alla och folk ställer upp trots att de blir obekväma. Nu ska jag och min sambo ha en stor fest med släkt och vänner snart och vi är rädda för att han ska komma dit och köra fotografen, som vi kallar det. Vi vill helst undvika det här, men vi vill ju ändå att han ska få fota på festen. Borde vi ändå utfärda fotoförbud på hela festen för att undvika att min kusin kör fotografen, som Pernilla kallar det. Ja, fotoförbud på festen för att undvika den här. Visst har vi träffat på såna här typer som ska hålla på att ta kort på allting för att de har ingen uppgift riktigt.
De dokumenterar.
Men jag tänker två saker. Mm. Det första jag tänkte var Kjell.
Jag tänkte också Kjell. Kjell är lite sådär.
Det var en liten chock.
Stilla. Ja. Jag menar att du är en sån som skulle kunna få för dig att säga, nej men jag har en rolig grej nu på gång. Jag vill säga fota folk i roliga ställningar. Så, och grejen är att sånt är ju underbart. Jag tycker det är ett välkommet inslag på en fest. Jag fattar inte hur man kan vara negativ till det. Sen om den där killen vill leka fotograf, vare sig det ska vara seriöst eller på skoj, det spelar väl ingen roll. Det är väl jättekul.
Ja, men det är väl
men de
två
tycker
grejer.
Att det är jobbiga. De
ja, men det är väl två grejer att man liksom går in i det som att det blir som ett yrke. Men det kan ju också vara jobbigt det här med folk som fotar allting. Alltså man vill ha en lugn stund och så ska det fotas hela tiden.
Jag måste ta Kjell i försvar. Kjell skulle i sådana fall göra det som en liten kul grej. Den här killen verkar som gör som att han liksom tror själv att han är fotograf. Och går och säger, ja fotograf, nej det är fel ljus här inne. Och så flyttar folk till.
Kom ut, ställ lite grann.
Vad säger jag fick se?
Jag tror också att det är så som du säger. Därför att det faktum att han gör folk obekväma låter ju som att han ska börja regissera och dirigera dem där på festen. Mm. Och det är ju grymt oskönt. Och därför tycker jag att de kan absolut säga till honom att du, vi kör fotoförbud på den här festen. Vi vill att folk bara ska vara där och chilla. Men de säger ju bara det till honom. Så alla som vill ta små bilder och lägga upp på Instagram kan naturligtvis göra det. Men det är viktigt att han inte kommer dit med sin kamera.
Fast då kommer han bli jätteirriterad när andra börjar fota.
Nej, då kommer han bara säga, ursäkta, det är fotoförbud här ikväll.
Han kommer bli polis. Han kommer få polisuppdrag.
För han kommer tycka att de fotar inte på riktigt. För de fotar inte med kamera.
Hallå där!
Han tar på sig polisuniform och kommer
Det kommer han göra.
Jag tror det var fotoförbud.
Ja, det kommer han. Den rösten också. Ursäkta du.
Nej, men för en kille som honom är inte där fotografering.
Jag har en helt annan idé. Jag tänker att man istället, man vänder på det och man ger honom en uppgift. Man säger, du som är så bra på fot. Man liksom göder hans påhittade yrke så. Genom att bara, men kan inte du komma? Och så har vi ställt upp, vi tänker en hörna där du ska få fota folk precis när de kommer in. Så att, det liksom, så att han har sin hörna där han får utlopp för sin då fejkade fotografiska ådra. Och då är alla medvetna om det, att där tas det en bild och sen så är det lugnt på resten av festen.
Fattar vilket monster de skapar genom att göra det. Inför nästa gång det ska vara någon form av socialt samkväm. Ja, var det min fotohörna?
Alltså, han är inte helt störd i huvudet.
Sätt en tid som du säger när de kommer. Sätt en halvtimme. Vi har ju fotosession en halvtimme där.
Fast det är väl lite grann som att be någon att DJ-a för att man vet att den personen har svårt att umgås.
Ska de göra allt det här?
Kan inte du DJ-festen? Så har man den personen där. Så har man parkerat dem där. Det är som en gammal farfar som slänger ösa grejer.
Men jag får alltid DJ-a på alla fester.
Det är väldigt mycket jobb. Jag får alltid fota i en hörna ensam.
Vi har ju två här inne.
Jag får inte ens ha fest.
Nej, men alltså vadå? Det är någonting härligt med att den här personen ändå inbillar sig att han är så bra på det han gör.
Fast jag har faktiskt en teori. Jag tror att faktiskt det här är ett knep för honom. Att ofta kan det vara så att om man är lite blyg eller gillar inte att mingla eller hatar och chitchatta och blir lite obekväm. Jag kan känna igen det där själv.
Då tar man fram kameran.
Kanske kameran eller någonting annat. Man skapar sig själv en annan roll. Så att man har en annan roll.
Ja, det är ju lättare att säga till någon, klä av dig lite grann här så blir bilden bättre. Det är så du tänker.
Men när jag var ute och reste i Europa så var jag själv och så jobbade för P3 och gjorde såna här intervjuer. Och då gick det funkar skitbra. Hade jag bara ställt mig och minglat så hade jag känt mig helt utanför. Men nu hade jag en liten mikrofon och kunde gå och fråga folk och blev helt plötsligt otroligt involverad i den här festen, i den här gruppen. Så att ibland kan det vara bra att ta på sig en sån här roll själv. Nu fick jag lite betalt för det där, men även om man inte får det så kan man ändå göra det.
Han kanske, kameran kanske inte ens är på riktigt.
Problemet är att man,
nej, problemet är att andra blir obekväma.
Andra blir obekväma.
Nej, men inte om det är en liten fotohörna. Det är bra idé.
Ja, bra.
Fotohörna känns nästan som att det är det bästa alternativet.
Det är väldigt bra idé.
Ja. Du rynkar näsan där.
Nej, jag tror det kan sluta illa.
Okay.
Nej, varför nej, nej. Då?
Men då ber vi Pernilla, om det slutar illa så skriv,
hör av dig.
Så skicka bilderna till oss. Så,
hör du av dig och slutar illa så kommer vi fixa så här, vad var det jag sa? Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Denise. Min sambo som även är pappan till mina barn håller på att flörta med en kassörska i mataffären i vår stad. Han går alltid till den där butiken. Han gillar hennes bilder på Facebook och skriver ofta att de borde ses tillsammans med deras barn. Jag har konfronterat honom med detta, men då skrattar han bara och säger att han driver. Kan jag förbjuda honom från att kontakta den här kassörskan hela tiden eller överreagerar jag? Undrar Denise. Jossan.
Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor.
Det är något speciellt med kassörskor.
Det är
uniformen.
Jag har alltid haft en crush på kassörskor. Vet inte vad det är. Man är så bara på morgonen.
Ja, och jag vet många män som just har det. Kruschar på snabbköpskassörskan.
Den här kundpinnen som man tar i och lägger fram på bandet.
What?
Det missar jag alltid. Jag har alltid kul att se de framför mig som hela tiden tar mina varor liksom. Och för tillbaka dem för att de är rädda att de ska betala för mitt tvättmedel. Men jag kommer säga till när det är dags. Men
du kör där, kundpinnen.
Om inte, det kan man väl betala.
Den sensuella kundpinnen.
Jag kan betala kundpinnen också. Vad säger jag fick säga som det? Har du haft en crush på en snabbköpskassörska?
Nej, det har jag nog inte haft. Men som Josefin säger, jag kan förstå det. Men jag skulle vilja svara nej på båda hennes frågor.
Hon förbjuda
kan, hon kan inte förbjuda honom. Någon, men vad var andra frågan? Jag säger nej.
Överreagerar hon?
Nej, det gör hon inte heller. Av den här enkla anledningen att han säger att han bara driver. Vadå driver? Driver omkring? Nej, jag antar att han menar att han driver med henne. Det är klart han inte gör. Om det är det han gör så är det här den elakaste människan i hela världen. Om definitionen på att driva med någon att säga, hej vad rolig du verkar, ska vi ses med våra barn. Om det är hans sätt att skoja med någon, då är han ju en riktig jävel.
Ja, men hur tolkar du det här? Men då skrattar han bara och säger att han driver.
Det är en ursäkt som är värre än det han faktiskt gör. Så att, säger han rätt i det, eller har han rätt, menar han det, så är det faktiskt ännu värre. Så att jag tycker faktiskt att här, hon har absolut fog för oro och irritation här. Det är verkligen dags att säga till, tycker jag.
Det tycker jag att det är. Det är inte okej det han håller på med. Och gilla hennes bild på Facebook.
Nej, men det
Facebook.
Hade varit en sak om man sa. Nej, men hon är jätterolig och du och jag, hon ska ut och käka med henne snubbe imorgon. Men just att han försöker mörka till någonting annat. Det är där det blir problem.
Jag skulle också bli jätteskeptisk och orolig. Jag tycker det låter som att han flörtar med den här bruden.
Det är
väldigt öppet.
Vet tjejer om att killar har en hänga på snabbköpskassörskor?
Jag tror inte det, fast man lär sig med tiden, med åren. Jag som är gammal i gamet, jag har förstått det nu, att det gäller både yngre killar och lite äldre. Men jag kan säga att jag startade en fight med en manlig snabbköpskassör. Och det slutade...
Inte samma tryck i snabbköpkassör.
Nej, nästan. Alltså, smockan hängde i luften. Jag blev tokig på honom. Och vi stod och skrek åt varandra. Alltså, det blev
varför
nästan
det?
Jag vill inte betala. Jo, det måste du.
Nej, för att han var jättedryg mot mig. Och sen så var det kladd på bandet. Så att alla mina varor som åkte på det här bandet, de blev helt nersölade med öl eller vad det var. Och då så sa jag det när han... Ja, höll på där, bara ursäkta, det är något kladd här, så nu alla mina varor. Och då bara kastade han en hushållsrulle åt mig och bara, men torka upp då. Och det var inte ens mitt, alltså,
Jesus.
Det var kärlek på mig.
Var var det här, kan vi säga det?
Det här var en bagis, jag kan berätta, en jättesöt ung kille. Och ja, det slutade med att jag i vredesmod gick iväg därifrån med min matkasse, stannar ungefär mitt på torget, vänder, går tillbaks. Oj. Då har han precis smittit in i något personalrum och jag bara bankar på dörren, han kommer ut och så står vi och skriker åt varandra. Men det, för att göra en lång historia kort, det har landat i en jättehärlig inte riktigt, men alltså, vi gillar varandra, vi är väldigt så här hej och tjena och vi garvar lite åt hela den här grejen nu.
Och det vänder någonstans där när ni kände att ni hade levt ut den aggressionen och så öppnade upp något slags inre
hos er? Inte direkt, men efter några gånger i butiken så sneglade vi på varandra och log. Liksom.
Okej, okay. Kjell Eriksson, du får sista ordet här. Är det fish i det här?
Ja, jag tycker han har gått över gränsen när han lämnar kassaområdet.
Okay.
Det som får ske inom kassaområdet.
Ja, precis.
Där kan det ske. Där, det så sker, där får man göra vad man vill. Om det så sker på bandet, så sker det på bandet.
Oj, ja.
Men det, han får inte ta kassörskan hem, va?
Nej.
Så att han kan flirta medan han betalar. Hur mycket som
snabb
helst.
Kassörskan.
Han kan smeka kundpinnen. Och han kan... han kan göra
varför
det
ska han göra det? Och hon sitter där. Ja, men det blir jättekonstigt.
Men han får göra allt.
Ja. Jag tycker det är bra. Där har vi gränsen. Kassaområdet. Säg det, det är en frizon. Gör vad du vill vid kassan.
Ja. Men om du avviker därifrån.
Avviker därifrån.
Då är det fishy.
Då är det fishy.
Tack. Ja. Ett brev från Linda låter så här. Hej på er. Jag har varit tillsammans med min sambo i 2,5 år. Hans mamma är lite speciell. Hon blev sjukskriven för 1 år sedan, men vi börjar misstänka att allt är en stor lögn. Hon är dessutom oansvarig och jag tar min sambo för givet. Hon skyller på att hon är sjuk och att hon inte kan göra diverse saker, och sen får hon min sambo att göra massa tjänster åt henne. Men hon har inga problem att lägga energi på annat. Hon skyller på sin utmattningssyndrom och säger att hon inte kan hälsa på hemma hos oss. Men hon räknar med att vi ska komma till henne och hälsa på. Jag har den senaste tiden känt att hennes bortförklaringar och negativ energi sprider sig till vårt förhållande. Vi tycker det är jobbigt och 9 gånger av 10 så bråkar vi om att vi har olika åsikter om just hans mamma. Min sambo tycker också att det är jobbigt. Samtidigt så är han så snäll att han blir dum och vill hjälpa alla, men han får inget tillbaka. Borde jag förklara för hans mamma att hon skapar bråk i vårt förhållande, undrar Linda. Mm. Vad säger Kjell Eriksson? Mm.
Ja, gud, kan inte jag få tänka lite?
Okej, okay, Josefin Kraffold, vad säger du?
Jag tycker inte hon ska göra det.
Nej, hon ska inte konfrontera svärmor.
Nej, det tycker jag inte. Det här är hennes svärmor och
mamma. Såna är de.
Ja, det kan de vara. Och hon har ju en relation med sin son. Jag tror bara att det blir geggigt om hon går in och försöker läxa upp sin svärmor. Det kommer bara göra att hon, svärmoden, kommer tycka mindre om henne.
Mm-hmm.
Det kommer inte hjälpa.
Men det stör ju deras förhållande, verkar det så.
Ja, hon måste göra någonting.
Stör ju bilden av hennes sambo.
Jo, fast samtidigt så är det ju så här med svärmödrar och mödrar och fädrar överhuvudtaget, att när man är vuxen så märker man att de är också människor med fel och brister, och alla är inte perfekta, och den här förväntan av att ja, det ska vara på lika villkor och varannan gång hos oss och varannan gång hos dig och barnvakt hela tiden och så vidare, det funkar inte så. Den här mamman är speciell, hon är sjukskriven, vare sig hon är dålig på riktigt eller inte så mår hon nog inte särskilt bra eftersom hon håller på så här, och hon behöver väl sin sons uppmärksamhet, och jag tycker hon ska fortsätta få det.
Det känns väl lite grann som att hon är mer irriterad på sin sambo egentligen, som ställer upp på det här på sin svärmor än på svärmor. Vad säger Henrik Fossius?
Ja, det är det som blir problemet som uppstår här när svärmor tar på sig den här blöta offerkoftan och sonen bara ställer upp på allt.
Mm.
Det är ju, för då det blir, maktbalansen blir ju väldigt extremt ojämn i den här relationen mellan vår brevskrivare, sambo och svärmor, där det plötsligt är svärmor som ska diktera deras liv.
Mm.
Och det är ju det hon vänder sig emot. Dels att hon ser sin sambo som väldigt icke-rakryggad, och också att hennes tillvaro plötsligt ska styras av hennes svärmor, som hon upplever inte riktigt är så sjuk som hon kanske ger sken av. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket som irritationsgrejer här, som jag tror att Josefins lösning inte liksom kommer att överbrygga. Och det är svårt, det är jättesvårt när det är någon som är så nära. Men först, om hon inte redan har gjort det, så behöver hon ju prata en vända till med sin sambo och fråga om inte han upp, för det kan ju vara så att han upplever det här som väldigt jobbigt, men att han bara känner att jag måste ställa upp till mamma. Eller så tycker han att men det är bara fine. Tycker han det, då är det ett jätteproblem. Men om han tycker det här är jobbigt, då är det kanske dags att prata med mamma. Det tror jag.
Okay. Mm,
nej, men jag har det nu alltså, för att
nu
det är så här,
ja,
för nu har jag tänkt klart här. För att när folk, det är lite lögn kanske i det här med sjukdom, men vi vet ju inte riktigt, men det verkar ju lite så att det är lite överdrivet här, att hon kanske inte är så sjuk. Gör då denna människa ännu sjukare. Det vill säga bara ta i utan bara helskotta. Åh, herregud, oj vad du ser så blek ut. Lägg dig ner, herregud. Du får inte röra dig, du får inte dricka någonting, du får bara sluta andas.
Nej, då är hon sjuk.
Ska svärdottern göra detta?
Ja, det tycker jag. Alla gör det.
Tror du verkligen inte att hon säger igenom det? Är hon så bra skådespelerska?
Ja, nej, men jag tror att det här är en bra metod. Prova i alla fall. Okay. Och återkom gärna, får vi se.
Överdriv, så att säga, för att komma fram till kärnan.
Men jo, för när folk liksom spelar lite, åh, jag är lite krasslig idag, så vet man att de inte är det. Bara, gör dem ännu krassligare.
Överdrift som ett medel för att avslöja någon. Mm. Vad säger du om det, Fexeus?
Det kan, Kjell inne på någonting, det kan absolut fungera. Jag är osäker på om det gör det i det här fallet. Det kan det göra. Men det är ju det här klassiska, det gör vi ju jämt. Om några pratar lite för högt, då visar vi det genom att vi pratar lite mer högt, för att vi vill visa dem, så här gör ni. Mm. Så det är en ganska bra metod. Och dessutom är det så här att...
Spännande vändning det här typ.
Ja, men om någon säger så här, jag är lite dålig, men gud, du ser jättedålig ut. Mm. Om man, som Kjell så gör dem mer sjuka än vad de är, då behöver de många gånger korrigera det, men säga, fast så farligt är det inte. Mm. Och då har de, avslöjat sig själva. Mm. Så det kan vara en bra
idé. Jag älskar det ännu mer. Han överdriver. Så att, just den sista ordet.
Ja, jag tycker lite synd om den här svärmoden. Hon är ensam, de är ett par, de är starka tillsammans och hon vill ha hjälp och uppmärksamhet från sin son som nu har ryckts bort av den här kvinnan. Så upplever säkert den här mamman det. Mm. Och jag tycker... Man får se det så. Hon är den svagare parten. Därför tycker jag att både hon och killen ska ställa upp på den här mamman.
Tack. Här har vi ett mejl från Elisabeth. Hejsan, hejsan. Jag har haft en KK i snart 2 år.
Grattis,
säger Jossan. Vi är väldigt nära vänner, fortsätter hon, och berättar allt för varandra. Vänner med förmåner, helt enkelt. Vi kom tidigt överens om att vi inte skulle ha ett förhållande och bestämde att om någon av oss träffar en partner så ska vi sluta träffa varandra. Nu träffade han en tjej utan att säga något till mig. Vi fortsatte som vanligt och till slut hamnade vi alla på samma fest. Jag, min KK och hans nya tjej. Det blev bråk. Hon fick reda på att vi har träffats, även om hon inte vet exakt vad vi har för relation. Jag har slutat att ha sex med min KK, ska jag säga, men jag vill fortfarande ha honom som vän. Nu vet jag inte hur jag ska få hans flickvän att inse att vi bara är vänner. Vad ska jag göra för att få henne att förstå att vi framförallt var goda vänner som hade sex och att det inte fanns några känslor oss emellan, undrar Elisabeth. Vad säger Jossan?
Ja. Det här är ju så typiskt klassiker, skulle jag vilja säga. Det är ju inte hennes uppgift, utan det här är ju i så fall killens uppgift. Om han nu vill fortsätta och vara vän med våran brevskrivare, det är ju det som gäller. Det måste ju vara så också. Och i så fall så är det han som ska övertyga sin flickvän om att de bara är det. Det är liksom inte hennes uppgift överhuvudtaget att kliva in och hålla på där.
Elisa har inte med det här riktigt att göra, menar du?
Eller
det är inte hennes uppgift?
Nej, precis.
Vad säger jag fixeras?
Jag funderar lite på det där med att hans flickvän blev så flyförbannad. Hon fick veta att de här två hade träffats, men hon visste inte på vilket sätt de hade träffats eller att de hade haft sex. Och då lät det som att hon blev förbannad på att hennes kille hade en tjejkompis hon inte kände till.
Hon fattar väl att de hade haft sex, men inte riktigt om det var känslor inblandat.
Lite svartsjuka fanns det nog där ändå. Det kanske var lite mer
jag tror att det är det, att när flickvän är väldigt orolig för att hon vet inte hur den här relationen riktigt har sett ut och har insett att hon har inte riktigt fått veta hela sanningen. Men med det sagt så tror jag att det finns väldigt bra grogrund att lappa ihop det här. Om, som Josefin sa, han får helt enkelt vara väldigt tydlig med, så här har det varit, så här hade vi det, nu är det du och jag. Och ja, jag har träffat henne under tiden, men det är för att vi också är väldigt goda vänner, men vi gör ingenting annat nu.
Det blir nästan svårare att ha fortsatt kontakt med ett KK än ett ex, för ex är tydligt, och vet man att ja, ex har vi alla haft.
Ja,
och sen
risken
så var det
är att den här tjejen inte tror på det.
Min erfarenhet är att killen inte pallar.
Pallar vad?
Pallar trycket. Alltså, pallar inte.
Att säga det, eller?
Nej, men det går inte. Tjejen, flickvännen är svartsjuk. Mm. Och killen är ju fortfarande såklart sugen. Lite småkåt ändå.
På sitt KK. Det tror du?
Lite grann. Sådär. Någonstans. Och det går inte. Jag har själv varit i den här situationen. Och jag har själv kommit överens med en kille. Flera killar för den delen. Om att säga, men vi ska vara vänner. Men det går ju inte när det kommer in en ny flickvän in i bilden. Nej. Det funkar inte.
Nej, det går inte att umgås, det är otvunget på samma sätt.
Då måste det gå väldigt lång tid emellan. Det kan gå, fast då måste det gå kanske några år.
Ja, det måste väl ha utvecklats till en vänskap som är exklusiv som vänskap, så att säga. Ja.
Ja, för det är lite, det är lite konstigt överenskommelse att de är KK bara ibland då. Det är lite märkligt kanske.
KK ibland, alltså antingen är man väl KK så att säga, så träffas man ibland. Ja. Man är väl inte KK ibland.
Fast jag
ibland.
Tror att när man har varit KK precis som du säger så blir ju det mycket mer laddat.
Det är oklart, ja, för det är oklart. Det är
färdigt. Är det så här, men det är ett X. Då vet man over and out på något vis. Mm. Men KK, det kan alltid så här, det kan blomstra upp igen.
Ja, jag får ju bara en slags idé om att det skulle behövas en produkt i det här samhället som är någon slags form av någon slags bälte som man kan sätta på sig och låsa.
Kyskhets.
Ja, faktiskt. Mm. Och sen så kan man då liksom ge det, så att när det uppstår den här situationen så liksom så bara, lås mig. Och ta nyckeln.
Med det tonfallet.
Ja, lås mig.
Lås mig.
Lås mig. Du klarar inte längre. Det gör för ont.
Och då vet ju den här personen att man är låst. Bara, ja. Har du gjort någonting? Har du gjort någonting? Nej, men du har ju nyckeln. Jag är låst. Mm. Titta här. Mm. Ingen har brytt sig in.
Nu tvättar du den.
Ja, men då får de låsa upp.
Låsa upp varje gång. Ja. Ja. Men alltså, om du tycker inte att det här, att Elisabeth har någonting att göra med att göra. Men hennes fråga är ändå, om hon ändå väljer att vill få henne att förstå, hur ska hon få henne att förstå om hon väljer att säga det?
Det här att hon förstår att de inte gör det där
hur
med varandra.
Hon, ja, precis. Hur ska
nej, men
hon
då har ju Josefin inne på rätt spår att hon måste ta hjälp av killen i det här fallet.
Tack så mycket också.
Mm.
Tack.
Mm.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Så är det. Det är blomstermånaden i maj. Sommaren är här nästan i studion. Det är i alla fall varmt och gött. Den här söndag morgonen.
Ja, det är det.
Josefin Crafoord är här, mitt framför mig. Höger flanken har jag Henrik Fexeus som är tankeläsare, mentalist. Och sen har jag Kjell Eriksson på min vänstra flank. Och ni gör ert yttersta för att lösa lyssnarnas dilemman. Och det gör vi i en sisådär halvtimme till. Strax är det Karl. Hans förhållande håller på att spricka, skriver han, på grund av deras stjärntecken. De är inte kompatibla. Tror ni på sånt där? Mambo jumbo.
Det låter som de har bytt stjärntecken då nästan. Ja. Det har hänt någonting där.
Mm, ja. Ja, en del tror på det där stenhårt.
Lite kan man ju tro på det.
Mm.
Ja,
tycker jag.
Ja, därför att hur ett antal stenar på himlen stod i relation till varandra har ju
naturligtvis
större inverkan alltså på din personlighet idag än den sociala och kulturella miljö du vuxit upp i. Sen kan man också undra, vilken del på jordklotet befann du dig på? Därför stjärnorna är ju olika beroende på var du var.
Och där tog syret slut i studion.
Vilken liten kul spruta
vi ska spela,
alltså.
Vi ska spela en låt så att Fexeus får andas. Sen ska vi läsa Karls brev. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Karl. Jag har varit ihop med min flickvän i snart 2 år. Vi har det bra tillsammans. Det enda jag stör mig på är att hon är väldigt intresserad av horoskop. I början av vårt förhållande så var det inte så farligt. Jag har förklarat att jag inte tror på horoskop och vi pratade inte så mycket mer om det. Men den senaste tiden så har det blivit värre. En helg när jag hade varit bortrest så kom jag hem till en väldigt stökig lägenhet eftersom det stod i horoskopet att hon skulle ta det lugnt och tänka på sig själv. Tydligen så passar vi dessutom inte så bra ihop eftersom att hon är kräfta och jag är vädur. Så fort vi har problem så skyller hon alltid på våra stjärntecken och vi kör fast. Det är som att hon inte tycker att det är någon idé att lägga ner energi på att fixa våra problem eftersom våra stjärntecken ändå inte matchar. Vi börjar glida ifrån varandra mer och mer på grund av horoskopet. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag till och med lämna min flickvän eftersom hennes blinda tro på horoskop förstör vårt förhållande? Detta undrar Karl. Vad säger jag, Fexeus?
Ja, eftersom hennes blinda tro på horoskop förstör ert förhållande. Han har ju redan skrivit svaret där. Det hade varit en sak om hon var öppen för att försöka lösa deras problem, horoskopen till trots. Men eftersom hon istället använder det som en form av hävstång för att inte ta tag i deras problem så är det kört.
Mm.
Tyvärr. Det här hade kunnat vara vad som helst. Jag har ingenting emot folk som tror på horoskop, oavsett vad jag sa innan. Men just när man tar vad som helst, så bara, nej men så här är det, det står skrivet på en tavla någonting och då har jag ingen egen vilja längre. Så du och jag kommer inte vara, då är det bara ge upp.
Men avsäger sig ansvar egentligen.
Ja,
det är väl lite grann som religiösa människor säger att det var Guds vilja.
Ja, men det är ju samma sak. Som, det är enormt ocharmigt.
Kraft, och du har ett litet hjärta hos stjärntecknen.
Mm, ja, men alltså det här är ju beviset
fisken
för att...
Fisken i december till mars.
Det stämmer ju.
Ja, gör det.
Ja. Ja, men jag menar, kräfta och vädur har väl aldrig funkat?
Har du inte det?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Vad funkar kräfta med då?
Det vet du. En kräfta funkar inte med mig. Jag är ju vädur. Okay. Jag vet till exempel att jag funkar jättebra med skytt.
Varför, varför tar alla i halsbandet när de pratar om det? Jag är där, du. Och så håller de på att fippla med sitt lilla medaljong. Jag är väder, du är fisk. Och då står Mars i scen.
Okay. Jag är stenbock. Alltså,
jag tror faktiskt lite på det här nu, i och med att han, jag menar, han går ju med på det också genom att skriva hit och bara, ska jag lämna henne nu? Alltså, han är ju lite så, jag tycker han ska kolla upp lite stjärntecken på sitt håll, kanske läsa ett annat horoskop.
Han kan väl hitta på några egna. Något annat.
Nej, men alltså, det står ju olika horoskop. Sen är ju väder och kräfta, det är en dålig kombo.
Ja, men det tror jag. Alltså, okej, okay. Jag ska inte.
Du säger ju, Henrik, det är precis det. Det är ju där han har chansen här. Mm. Det är ju att skriva egna horoskop och ge till henne. Där kan han ju totalt ta över henne.
Var får hon sin information ifrån då? Vad tror du hon läser?
Det är bara klippa och klistra ihop ett egna horoskop ju.
Så hon måste ju välja sin favorittidning eller sin favoritkälla för
horoskop. Om hon nu på riktigt är intresserad av det här, så finns det ju både en och annan bok man kan läsa förstås med mer uttömmande information, som Josefin var inne på, om inte bara vad som händer den här veckan, utan hur man påstås vara som människa beroende på inte bara vilket stjärntecken, utan när under vilket stjärntecken man är född också.
Man har så här ascendenten
jag tänkte på. Ascendenten, sa jag. Ascendenten, så ska det vara.
Men det är beklagligt att hon liksom skyller deras relationsproblematik på de här dumheterna.
Men vad ska han göra här nu?
Han ska skriva horoskop
själv.
Ja.
Ja. Men varför skulle hon gå på dem?
Jo, men det är väl klart hon går på det. Ja, men idag behöver jag lite extra kärlek. Mm. Och så får han det.
Idag ska du städa lägenheten.
Ja, oj, det står här i planeterna att du måste städa mer. Mm. Så ska jag passa på.
Det är en självuppfyllande profetia, det är det som är problemet här.
Mm. Det blir det med horoskopen. Ja.
Hon har läst att de inte passar ihop, och då börjar hon bete sig som att de inte passar ihop, och då kommer de inte heller passa ihop, och då stämmer det.
Och hur ska han förhålla sig till det? Ska han ta upp det? Går det att prata med en sån människa?
Nej, men det gör inte det i det här fallet. Det hade varit en sak om hon hade varit beredd att jobba på det. Men eftersom hon inte är beredd att göra det, eftersom det ändå står i horoskopet, så kommer det ju bara bli värre.
Han ska lämna henne? Ja. För det står i horoskopet.
Ja, säg det. Jag läser mitt horoskop att jag ska
lämna
henne. Men det är det hon indirekt har sagt. Vi passar inte ihop, så ring ni det och jobba på det. Nej, fine.
Okej.
Okay. Nej, usch. Jag tycker det låter för enkelt. Jag tycker inte det verkar som att hon är så insatt heller. Om hon ligger och degar på soffan en hel helg och det blir jättestökigt, så säger hon, ja, men det är bara för att det stod i horoskopet att jag skulle ta det lugnt. Alltså, det känns så...
Det är ännu värre, eller hur?
Ja, ta till något annat. Gå till en spådam, tycker jag, tillsammans.
Oj, vad ska ni hända?
Jo, men det tycker jag. Det tycker jag är en bra idé.
Och till tjejvis marknad och gå in i tältet.
Då kommer ju svaret i alla fall.
Det finns faktiskt en jättebra där ute i Enskede. Fantastisk kvinna. De borde gå separat.
Pröjsa en spådam och säga att ni passar bra ihop.
Nej, men...
Ja, det är väl lika sant som liksom det hon kommer dragande med.
De passar ju inte bra ihop. Nej. De är ju kräfta och väder.
Men då börjar hon ju här.
Vi kommer inte fram.
Hon har blåa byxor och hon har tår. Så hon passar inte ihop.
Vad är ni för stjärntecken?
Carl,
Stenbock, säger jag. Försöker ju flirta med dig här. Funkar det, eller?
Jag är lejon och nu ryter jag till att ni ska vara tysta. Ska han lämna henne?
Ja.
Ja. Crawford, ska han lämna henne?
Nej.
Sa ju nyss att de inte passar ihop, att de är väder och kräfta.
Bara för att ge igen så ska han stanna kvar.
Ja, stanna kvar i en dålig relation. För att ge igen.
För att ge igen. Okej, Kjell Eriksson ska lämna henne.
Han ska vara kvar och skriva egna horoskop när nöden kräver.
Okej. Nytt brev från Sanna. Hejsan, Dilemma-panelen heter Sanna. Jag har ett stort problem, bokstavligt talat. Min sambo tvingade till sig en hund mot min vilja. Hunden väger numera 50 pannor, men tror att han är en chihuahua. Han är skitjobbig, dreglar extremt mycket och luktar allmänt vidrigt. Jag är faktiskt ingen hundmänniska. Jag hade mycket hellre skaffat en katt, men min sambo lipade och tjatade till sig detta vidriga monster. Han krälar upp i soffan och hårar ner. Han hoppar upp på oss och tigger vid bordet. Jag är ledsen, men odjuret äcklar mig. Jag står inte ut. Jag har tagit upp detta med min sambo, men han gillar hunden trots att han tycker att den är jobbig. Nu till min fråga. Kan jag fejka en allergichock och hitta på att jag har blivit allergisk så vi kan ge tillbaka hunden till säljaren, eller måste jag stå ut i cirka 8 år till? PS. Visst är väl hundar sjukt allergiska mot choklad? Det är...
Oj, dålig idé.
Oj, 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 oj.
Josefin Kraffer som är hundälskare.
Jo, det är jag till viss mått.
Du hade däremot en chihuahua.
Precis. Mm. Däremot har jag varit med om att varit tillsammans med en man som har haft en stor, dreglande, illaluktande best som jag inte tyckte så mycket om. Jag däremot hade en katt som han inte tyckte så mycket om. Och hunden och katten älskade varandra. Det slutade med att vi gjorde oss av med båda.
Mm. Och
så gjorde vi. Och sen skilde vi oss. Mm. Skaffat barn också. Som vi har kvar. Ja.
Sluten cirkel. Okej, det var trevligt i alla fall.
Ja. Nej, men jag kan faktiskt förstå. Jag vet hur det här är. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Jag skulle nog satsa på att fejka en allergichock. Det tycker jag. Okay. Inte mata hunden med choklad.
Hur skulle det låta då, undrar man? Skulle du bara börja nysa då? Eller?
Nysa, och så kan hon väl liksom göra så att hon på något vis blir väldigt röd i ögonen och ja, sådär.
Mm. Alltså, det är ett ganska stort jobb alltså. Ja, måste hon, ja.
Annars kan hon göra den här grejen, fast nej, gud, jag kan inte tipsa om det. Gud vad hemskt.
Vadå?
Nej, jag höll på att säga något fruktansvärt.
Nej, men gör det, säg det.
Nej, men jag tänkte att hon kunde gå ut med hunden och glömma sätta på en koppel mitt i stan.
Nej, men.
Oj, ja. Det kan du skulle ha sagt.
Nej, jag tar tillbaka det.
Jag får panik.
Ja. Alltså, jag kan ju ingenting om hundar, men det här med choklad är väl skitfarligt, va?
Det som är idén också.
Jo, jag vet. Men hon behöver inte börja ägna sig åt djurplågeri.
Nej, det är sant.
Det är faktiskt hemskt.
Hunden kan ju inte hjälpa att den är stor och dreglande.
Nej, lite så. Men det är ett problem. Och det intressanta är att hennes sambo tycker att han upplever ju också att det är jobbigt med hunden, men gillar den. Och det jag tänker är om de på något sätt, jag förstår att hon inte gillar hunden, men om det här nu är så jobbigt för henne, om hon kan få honom att förstå det och att han kanske, eftersom det var han som vill ha hunden, han kanske behöver ta ett större ansvar då och se till att det inte är hårtussar och dregel överallt, att han får helt enkelt hålla efter den här hunden som han nu har tjatat till sig.
Men det hjälper inte för henne,
tror jag. Det är inte hennes jobb. Nej, det kanske inte gör
den
det.
Den hoppar ju upp överallt och sen ska de fixa det liksom. Ja, och den luktar ju, så ska de fixa det. Det kommer ju, ja, klarar man inte av hundar så klarar man inte av hundar.
Nej, jag håller med.
If you can't kill them, join them. Så att någonstans kan jag känna hon kanske måste lägga manken till och börja liksom försöka hitta någonting hos den här hunden som hon börjar tycka om. Det är en stor hund, vilket är positivt, för att livslängden är inte lika lång på stora hundar.
Jag tycker en hund är en familjemedlem och man kan inte bara plötsligt liksom, som Josefin säger, skicka ut på E4.
Nej,
det kan man, det här är en familjemedlem. Däremot så kan man ju alltid ordna, jag menar, har man skrikiga tonåringar hemma så kan man isolera väggen eller göra någonting åt det, så att säga. Eller införa någon regel, inte stirra den efter 22. Man får alltså helt enkelt reglera det här på något sätt, men man kan inte göra sig av med hunden. Nu är hunden en del i familjen, tycker jag.
Men vad är det med hundägare som gör till en dealbreaker att göra sig av med hunden? Det är lite hunden eller mig hela tiden.
Ja, det tycker jag.
De är kompromisslösa, många hundägare. Är de inte det?
Jo, fast samtidigt så är det, jag vet ju hur det är att ha en hund och verkligen liksom älska sin hund och när det är en sån nära vän.
Men om man har en partner som hatar en hund, så måste man väl ändå singla slant eller vadå?
Alltså, att han tjatade till sig hunden var jävligt konstigt.
Han har ju någonstans gjort fel.
Jag tycker det var konstigt av henne att gå med på det då. Hon har ju satt sig i båten och får faktiskt stå sitt kast lite. Jag tror att hon kan börja uppskatta hunden på sikt.
Skillnaden om det vore vandrande pinnar och sådana djur, då kan man ju börja prata.
Precis.
För de förökar ju sig med sig själva. Jag har haft en sån en gång.
Hermafrodit då?
Ja, det stod bara plopp, plopp. Jag hörde ploppljudet bara, och sen blev det flera tusen bara. Mm. Då kan jag förstå.
På en gång alltså?
Ja, det är bara plopp, plopp. Den bara föder ju bara. Det är som en alien. Jaha, man vandrande pinne.
Ja.
Men det var hemskt. Det var jobbigt. Mm. Det var jobbigt.
Tack för det. Ska vi se här. Var var vi? Du får helt enkelt stå ut med hunden. Det är det budskapet vi har till.
Umgås mer med hunden själv. Gå ut med den och hitta liksom kärnan i eran relation.
Ja. Tyvärr, Sanna, det blir inte bättre än så här i livet. Du får stå ut 8 år till med den här jycken.
8 år. Eller gör slut.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Det var sista låten faktiskt i detta fantastiska program vi kallar för Dilemma.
Yes.
Tack så jättemycket, Henrik Fexeus.
Tack.
Tack så mycket, Kjell Eriksson, för att du kom hit och spred dina visdomsord idag.
Tackar.
Och tack så mycket, Josefin Kraft.
Tack så
för
mycket,
dina dyrbara och ibland provocerande råd.
Ja, jag tar, alltså, vissa saker ångrar jag.
Men folk som skriver in hit, alltså, som gör en uppföljning, som har skrivit först och sen som har fått ett råd, så skriver de igen och berättar hur det gick. De har ofta följt Jossans råd.
Det är trafikmeddelande nu, liksom, 20 hundar på E4.
Som ser du en hund där ute?
Nej. Jag tog tillbaks det. Och jag kan tänka mig att det här är lite jobbigt för Fexeus. Så lyssna på honom.
Ja, twittra inte ihjäl aldrig. Jossan har gjort en pudel här nu. Lyssna på hela programmet.
En pudel har gjort det, som hon släppte ut.
Uff, det blev ännu värre. Tack för att ni kom hit. Jossan, får vi inte nog av. Du ska dessutom göra program nu som heter Mixkrysset.
Ja, det ska jag faktiskt. Så gå in på mixmegapol.se, leta fram musik och nyhetskrysset där, så kan vi ha det lite trevligt i 2 timmar till.
Härligt.
Ja.
Och alla ni där hemma, alla underbara människor som gillar våren, ha en underbar söndag.
Ha det.
Hej då!